Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Det här är första avsnittet för säsongen typ. Och jag sitter i Helsingborg, heter Martin, och uppe i Umeå har vi vilka då?
Vi har Tove, Oskar och Oskar.
Precis.
Ja, premiär.
Premiär för Oskar med C, eller hur?
Med K.
Med K, ja, du ser. Noll koll. Hörrni, idag ska vi tipsa om några av de böcker som vi har läst under sommaren. Och jag vet inte hur du var med, men jag läste som en skogsbrand under sommaren. Så att tipsa om alla böckerna, det kommer vi nog inte hitta. Men vi har ju valt ut några av dem som vi tyckte var extra läsvärda, kan man väl säga. Och så, jag tänker vi kör väl igång direkt. Känner du dig beredd, Tove?
Ja, absolut. Jag läste också, precis som du, ganska mycket i sommar, väldigt blandat. Ja. Bra lässommar. Och särskilt, den jag särskilt vill tipsa om heter The Agathas av Kathleen Glasgow och Liz Lawson. Två författare som har skrivit den här boken ihop. Så vitt jag fattar har de skrivit ungdomsböcker. Särskilt Kathleen kanske. Jag har inte läst någonting av dem tidigare. Men nu har de slagit sina påsar ihop. Det är väldigt lyckat tycker jag. Den här boken handlar om två tjejer som går i high school i USA. Och den ena heter Alice. Och hon är besatt av Agatha Christie. Det är därför den heter The Agathas. Snyggt. Det är också Agatha Christie citat i varje början av varje kapitel. Och det tyckte jag om eftersom att jag har läst mycket Agatha Christie. Kanske nu kan man ju som ja, se henne kanske ett annat ljus och sådär. Att vissa böcker är ganska daterade. Men ja, det finns ju ändå någonting där. Alltså hon skriver ju väldigt bra. Ja, så det är som, ja, man kan säga att Alice är liksom den populära tjejen. Hon är också besatt av Agatha Christie. Har varit hemma ganska länge från skolan. Alltså varit liksom homeschooled efter att hon försvann. Liksom förra sommaren så försvann hon i flera dagar. Och alla var jätteoroliga och trodde att hon hade dött eller någonting. Men det visade sig att hon bara hade dragit iväg. Och kom tillbaka till slut till den här lilla stan som heter Castle Cove där de bor. Som är liksom, jag tänker mig att det är typ i norra Kalifornien eller någonting. Det är lite så här Highway 1 går dit, det är så här Hollywoodstjärnor brukar komma dit. Så att det är så ganska blandat där, brittiskt och amerikanskt i den här, vilket är lite kul. Men i alla fall, så när hon kommer tillbaka till skolan, då tycker alla att hon är en idiot eller att hon är ett psykfall för att hon försvann och gjorde alla så upprörda. Och då har hon ju missat ganska mycket, så att hon måste få liksom en sån här tutor. Alltså hon måste få extra hjälp i skolan. Och då får hon det av en tjej som heter Iris, som är liksom motsatsen till Alice. Så att hon kommer från den fattiga delen av stan. Hon är inte populär, det är ingen som vet vem hon är. Ja, det är ganska så här klassiskt high school drama. Och det som händer sen när de börjar ses då motvilligt, fast Iris vill ju, hon får pengar för det här och hon vill av olika anledningar så vill hon dra från stan med sin mamma, så att hon behöver liksom få tag på lite pengar. För Alice föräldrar är ju såklart jätterika och de är aldrig hemma och så där, bryr sig inte om henne men betalar för att hon ska få undervisning. Då när de precis har börjat med det, då helt plötsligt så blir Alice, en av hennes jättepoppis, väldigt populära kompisar, blir mördad. Eller hittas död efter en fest. Och så undrar ju alla vem som har gjort det. Och ja, det som händer är ju att Alice och Iris helt enkelt slår sig ihop och blir liksom The Agathas. Så de ska lösa det här fallet. Ja. Det är ju väldigt roligt skriven, så underhållande men ändå så här, ja men det finns ändå ett visst djup i den även om den har många så här klassiska troper som kommer i så här, ja men high school draman på något vis. Men ändå, ja man kan bli lite överraskad och så där, den är inte helt förutsägbar tycker inte jag. Så jag blev väldigt charmad av den här
jag
boken.
Jag blev skitsugen.
Ja men den var rolig att läsa, den var som spännande på något sätt. Och det har kommit en uppföljare nu som jag tror heter The Night in Question. Som jag har på mitt nattduksbord och ska läsa så fort som möjligt. Jag rekommenderar den.
Ja. Fantastiskt. Det låter ju som underbar läsning oavsett årstid, minst sagt.
Ja, precis.
Ja. Jag kan tycka det är trevligt eller så att kul när författare tar traditionella tropes och lyckas göra någonting fräscht ändå liksom.
Ja, men jag tycker ändå att det funkade också eftersom att det inte var, det hade kunnat bli mer liksom väntat om det hade varit utspelat sig i Storbritannien på något sätt, att det skulle vara så. Det blir svårare att göra. Det är lättare att göra liksom typ när det är i Kalifornien. Alltså det blir lättare att få till det, tänker jag.
Yes.
Smart, smart gjort.
Fantastiskt. Ja, jag måste beställa den. Jag hoppas att det finns någonstans i vårt biblioteksbestånd så jag kan kasta mig över den. Yes. Yes, box. Ska vi gå vidare?
Ja, alltså jag hade som lite en period från påsk till typ juni när jag inte läste någonting för att jag
Ja.
hade inte tid. Men sen så läste jag en bok, men jag ska inte prata om den. Sen började jag läsa en bok som jag redan, eller en bokserie som jag redan har läst tidigare. För att det är väldigt, liksom, lite nostalgiskt för mig. Och oj
Ja.
då. Och ja, och den bokserien heter The Magisterium av Holly Black och Cassandra Clare. Så det är också två
Yes.
personer som har skrivit den. Och man kan väl kortfattat beskriva det som typ Harry Potter fast i grottor under marken minus trollstavar och minus J.K. Rowling.
Precis.
Låter lovande.
Ja. Jag vet inte om ni känner till den
Känner
serien.
till serien, men jag har inte läst
Jajamensan,
den.
ja då.
Ja. Jo.
Jag kom ihåg att jag liksom läste första boken och att inledningen var ju så helvetiskt brutal. Så jag bara tänkte, här drämmer de i med
Ja,
släggan
just
direkt.
det.
Ja.
Ja, jo. Ja, vad ska jag säga? Det är fem böcker. Och första boken, huvudkaraktären är Callum Hunt, som också oftast kallas Paul, tror jag. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn. Men det är som förkortat. Och boken börjar med som en prolog när det är en man som heter Alistair och det är Karls pappa. Han klättrar upp för typ en glaciär och in i en grotta där det är en massa typ sårade och döda människor. För det har varit krig och han letar efter sin fru typ som är i den där grottan och sitt barn som då är Karl. Och han hittar frun som är död tror jag.
Tror.
Men sen hittar han också Karl som är levande, en liten bebis som skriker. Och bredvid frun så har hon som ristat in i isen någonstans, antingen golvet eller väggen, döda barnet.
Oj då.
Ja, men det gör han ju inte, han tar med sig barnet hem. Och så sen så, det, ja, jag kan ju inte berätta exakt i minsta lilla detalj, men det är liksom, Karls pappa har uppfostrat honom med liksom typ skräckhistorier om hur magi är dåligt och magiker är farliga och han får inte gå fara till liksom magiskola för att då kommer han dö som hans mamma. Och sen så liksom blir han kallad till någon sorts test där de ska välja ut de som ska till den här magiska skolan, The Magisterium. Och det är lite olika tester och Carl gör sitt bästa för att misslyckas på alla testerna för att han vill ju inte fara till skolan och dö. Men han blir ändå utvald av en av lärarna som heter Master Rufus. Han är bäst. Och det är ju jätteförvånande för han fick ju jättedåliga resultat och hans pappa blir upprörd och kastar en kniv mot honom.
Oj då.
Men Ja.
Så där som man gör när man blir lite upprörd.
Ja, men exakt.
Brukar jag göra det hemma? Nej.
Ja, men så han far till den här skolan och i början så har han väl lite, han är en sån här lite jobbig unge, alltså han är väldigt, jag vet inte vad man ska säga, sassy och lite så här moody typ.
Ja.
Så han kommer inte riktigt överens med sina gruppkompisar, för de delas upp i grupper mellan olika lärare och får sina egna grottrum. Och ja, men de har lektioner. Deras första lektioner handlar om att sortera sand i typ 2 veckor.
Stabilt.
Ja.
Yes.
Ja. Och ja, men det händer saker under första boken. Jag vet inte, alltså ska jag prata om hela serien och ska jag liksom spoila?
Nej, det tänker jag att vi undviker att spoila.
Ja.
Absolut.
Ja, precis. Men om du kan säga någonting så sammanfattande, ja, varför du tycker man du tipsar om den? Eller liksom.
Ja, men den är intressant, alltså utforska lite gott och ont liksom om lite om, men identitet också, alltså vad, om man har någon sorts förutbestämt hur man ska vara baserat på vissa saker som händer i boken.
Mm.
Och jag skulle väl säga att de första 3 böckerna är de bästa. Sen i 3:an händer en sak som jag inte riktigt gillar. Men det fortsätter ju i 4:e boken och 5:e boken, men det blir lite konstigt, eller så, ja.
Det spårar lite.
Det spårar lite. Men det blir ändå, ja, jag ska inte säga något om slutet. Men det är intressant och det är väldigt, liksom, det har känslomässigt värde för mig, för jag läste dem när jag var yngre och tyckte väldigt mycket om dem. Ja, så nu bestämde jag mig för att läsa om dem och liksom kunna fatta mer. Och det var ett bra val. Det var väldigt, väldigt bra.
Mm. Spännande.
Mm.
Jag får lite grann så här Sabrina vibes över det lite grann.
Ja, det vet jag inte vad det är.
Nej, men det är så här, jag kommer inte ihåg vad de heter, så här Sabrina the Witch eller någonting sånt. Det var länge sedan jag såg
det. Teenage Witch. Ja,
Teenage Witch. Ja. Lite sådana vibe där.
Ja.
Mm. Ja. Nu är det min tur. Och jag har faktiskt inte läst supermånga böcker. Jag lånade brutalt många böcker, men jag läste typ 2. Stabilt. Några gillade jag och några var jag lite besviken över. Men en av böckerna jag kommer rekommendera har jag faktiskt inte läst ut. Jag har inte ens läst halva. Och det är för jag tycker den är så bra att jag inte vill läsa ut den. Och det är The Prophet av Khalil Gibran. Och det är en väldigt, skulle jag säga, unik bok. För att det är inte riktigt, den är väldigt poetiskt skriven. Men det är liksom inte liksom sedvanlig poesi. Och det är som typ en berättelse, men inte heller en berättelse. Och det är typ inte en novell heller. Så det är en väldigt liksom unik experience. Och den handlar ju typ om, ja, den här mannen som jag inte kommer ihåg namnet på. Jag vet inte om han har ett namn, men det är liksom The Prophet. Och han är liksom så här, det som händer är att det är, liksom, det är typ en båt som han ska på. Men han typ åker inte på den, eller så liksom så här, tänker han att han ska åka iväg från den här ön som han befinner sig på. Men någonting händer och så börjar han profetia för de här människorna på den här ön. Om liksom så här, om livet, om giftermål, om barn, om hem. För att liksom så här, ge de här personerna typ stöd på olika sätt. Och liksom så här, alltså den är väldigt, väldigt, väldigt poetiskt skriven. Och den är liksom väldigt, väldigt vacker. Liksom så här, varenda liksom ord är så liksom perfekt utvald för att vara just där. Och det är liksom så här, jag minns den första gången jag läste den, jag läste den och jag bara så här, jag bara gapade och ville typ så här slänga boken i väggen, för jag bara så här, det här är så perfekt skrivet. Jag blev liksom arg för den var så bra. Så det var liksom så här, för innan varje liksom så här, det finns, den är inte superlång, jag tror den är typ så här 90 sidor eller någonting. Och så börjar varje så här profetia del som är liksom så här on love, on marriage, on children och så vidare. Och så kan det vara liksom så här exempelvis on children, så kan det först få en liten sneak peek om vad det handlar om. Och då kan det vara liksom så här, nu läser jag upp här. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. Så då får man lite så här en vibe om vad det handlar om. Och sen så liksom så här, så beskriver han lite mer, går han in lite mer djupgående och vad som händer och vem det är som vill att han ska profetia om det här. Och det är liksom, det är så brutalt vackert. Och det är liksom så här, vissa saker är liksom så här genuint, ändå så här liksom comforting och hjälpsamt liksom. Om man vill läsa vad han säger on giving eller on grief eller on love. Och det är liksom så här, jag blir liksom arg för den är så perfekt skriven. Så det här, jag har inte ens läst halva, för jag är så här, ju mer jag läser desto närmare slutet kommer jag. Så den rekommenderar jag ofantligt starkt. Oj vad jag älskar den boken. 5 av 5, absolut. 10 av 10. Så ja, det var en bok.
Och den är 100 år gammal.
Ja,
ser jag här.
Den är väldigt gammal.
1923.
Ja, men och så här, vissa gamla böcker får man ju som en mindre stroke när man läser, för man fattar inte någonting. Men den här är liksom så här, det är liksom, du kan fatta vad den här boken handlar om 20 000 år, bara för att liksom den är så lättillgänglig på något sätt. Så det är inte så att den handlar om någon så här jätteakademisk konversation om den här händelsen som hände på den här gatan, på det här mordet, och man bara så här, va? Utan den är liksom så här, det är ord man fattar, men det är ord väldigt vackert sammansatta. Och sen så har jag läst en mer av liksom en sedvanlig roman av en av mina favoritartister, höll jag på att säga. Författare Mason Deaver. Och han har skrivit boken I Wish You All The Best, vilket vi båda Oskarna har läst.
Oskar.
Ja.
Jag tror att Mason Deaver är icke-vinnar. Inte Miss Gendron.
I'm sorry. Ja, men hen är väldigt fantastisk. Och jag har läst en annan bok av henne. Jag liksom så här, jag skrev ner i min kalender när den här andra boken skulle släppas. Och jag liksom så här, jag prokrastinerade den, för jag bara så här, jag ska läsa den här på liksom rätt tillfälle. Och så började jag läsa den och jag bara så här, det här var inte det jag trodde att det skulle vara. Och jag blev lite besviken, för jag älskade hennes andra bok, eller första bok som jag läste. Och den heter The Feeling of Falling in Love, vilket är en väldigt vacker titel. Men den handlar om typ det här, typ ungen. Alltså det är liksom, man tror att den här personen ska vara typ 30, men huvudkaraktären är typ så här 18 tror jag, och han är väldigt väldigt rik, väldigt väldigt privilegierad, och liksom han går på den här, han blir typ utslängd av sin familj som är typ sämst, och måste börja på det här liksom så här allmänna universitetet typ, och liksom lever i det här college dorms med en annan person som inte alls är lika privilegierad, och de får liksom en relation med varandra, för att den här personen måste låtsas vara hans partner på liksom det här bröllopet med hans liksom skitfamilj. Så det är liksom det som är liksom the setting. Och jag vet inte, man tycker inte om huvudpersonen så mycket, vilket jag inte superälskar, speciellt i liksom en kärleksbok där man bara vill ha liksom the warm fuzzies och inte vill slå någon för att de är sämst. Men han liksom så här, the premise är ju att liksom så här, eftersom han har en så dålig familj så, och också var liksom tillsammans med en annan person innan, men typ så här dumpade dem för att av typ no reason. Det är liksom så här, man så här, varför är du så sämst? Kan du bara sluta vara sämst? Och så liksom så här handlar det med att liksom så här, den här personen blir bättre och bättre allt mer eftersom han umgås med den här personen som ska vara sin partner och blir liksom så här lite humanized. Och sen så ska man liksom så här, för budskapet är liksom att du kan vara en jävla skitstövel, men du är ändå liksom värd kärlek, för det är därför det heter liksom the feeling of falling in love, för han har liksom inte tillåtit sig själv att bli kär, för att det gör liksom väldigt ont, så då liksom stänger han ut sig och blir bara en värsta versionen av sig själv typ. Det är en ganska liksom tragisk bok, men det är liksom så här nu när jag tänker tillbaka på det, för det var någon månad sedan jag läste den, jag bara så här, jag kommer inte ihåg så mycket, inte jag minns på att jag var lite störd i typ en vecka. så här, lite besviken, men jag älskar fortfarande Mason Deaver. Ja.
Ljudet.
Jo, precis.
Jag måste kolla in där. Yes. Jag läste ju i början av sommaren, så fick jag Nora Khalils senaste bok, som är en fristående fortsättning på en mycket uppskattad, älskad bok som heter Jani. Och i den senaste boken hon skrev då, Abau, där återträffar vi ju hela gänget stort sett från Jani. Men då har ju sommarlovet varit och Ryan, Caspian och de andra, de har ju börjat på gymnasiet på olika gymnasieskolor. Vilket Ryan tycker är sådär. Han trivs inte speciellt bra i skolan. Han känner liksom inte att hans klass är speciellt kul att vara i. Han skriver att de har ingen puls alls. Och han saknar sina kompisar under skoldagarna. Men liksom hakar sig ändå fram lite grann i skolan. Caspian. Han är Ryan djupt bekymrad för, kan man ju säga. De är fortfarande jättetajta kompisar. Träffas ju varje dag efter skolan. I stort sett de bor ju på samma ställe som i bok 1. Och de håller på att leta efter någonting i Caspians garderob. Och då hittar ju Ryan en skottsäker väst. Det är ju gott folk. Det är ju ingenting man bara har för skojs skull direkt. Och Ryan blir djupt bekymrad. För han misstänker ju att Caspian har kommit in i gängkriminalitet och droghandel. Och det är faktiskt fallet, gott folk. Caspian liksom ägnar sig åt att leverera droger till de som vill handla det. Det här är liksom en grej som jag tyckte att, är du tvungen att göra den tropen, Nora? För det är liksom, jag vet inte, det är lite grann så här, det förväntade, kände jag. Men jag tänkte, nej, jag måste ju ändå läsa, jag vill ju veta vad som händer med de här karaktärerna. Och jag tycker ju att Nora lyckas otroligt väl med att göra någon liksom, egen grej av det här. Just på grund av att hon har skrivit så otroligt fantastiska karaktärer. Som känns trovärdiga och äkta. På ett sätt som få andra böcker nu upp till när det gäller den här sortens skrivande. Så får vi veta mer. Ryan, han inledde ju en relation med Wahida. Och den relationen fortsätter till min stora glädje och fördjupas på massa olika sätt. De har sina fnurr på tråden, men det är ju ljuvligt helt enkelt att få större djup i karaktärerna. Jag älskar dem ännu mer än vad jag gjorde i första boken. Så att har ni inte läst Jani eller Bao, så kasta er över de här gott folk, för det är svinbra helt enkelt. Har du läst den, Tova?
Jag har också läst den. Ja. Jag känner väl lite den? Samma som du. Att, alltså lite med vissa grejer att det var så här. Jaha, då måste det bli så. Men Ja, man ville ju verkligen veta hur det skulle gå för karaktärerna. Så att jag tycker att hon får ju till det väldigt bra. Så ändå. Det är lite svårt att skriva. Alltså jag tänker att man, att hon ändå berörde på ett bra sätt. Liksom det här med att en av dem hamnar i trubbel. Alltså så här att hon ändå så här att, ja. Också för att en sak jag tänkte på som jag tyckte var intressant var ju också som jag tänker säkert jättevanligt att Ryan också blir utsatt för att folk i hans klass tror att han har droger och sälja och så, kom igen, du har väl droger, du har väl koll, du känner väl massa folk liksom som, ja, underförstått. Alltså att han får möta ganska mycket fördomar.
Mm,
att precis. han är från orten och då, och så kan det ju vara eller inte vara. Alltså det är hon är ju så himla pricksäker vad gäller verkligheten, tänker jag. Alltså någonstans och skildra en verklighet som finns. Ja. Och det är grym.
Fantastisk. Och sen läste jag en bok. Jag tenderar att göra så att när jag gillar att författa så läser jag typ allt. Så att jag fortsatte ju att läsa Ruta Sepetys. Som vi tipsade om. När vi hade läst historisk fiktion så tipsade jag om hennes senaste bok. Men jag tänkte att jag måste läsa mer. Så då läste jag en bok som heter Tårar i havet, och den är ju utspelar sig i slutet på andra världskriget, den börjar liksom i Ostpreussen och det är slutet av kriget, det är fullkomligt kaos, folk försöker ju fly därifrån och ta sig liksom närmare Berlin, för Röda armén är ju på väg och man vill inte bli tillfångatagen av Röda armén helt enkelt. Vi får följa tre stycken huvudpersoner. Det är Joanna, Emilia och Florian. Som av olika anledningar är på flykt. De har olika upplevelser i bagaget med sig. Och de är på väg att försöka ta sig till kusten. För där finns det då fartyg som ska evakuera. Så många som då får plats. Och de stöter på olika problem helt enkelt på vägen. Det är ju livsfarligt, det är ju fullt krig och det är ju flyganfall, anfall på marken med stridsvagnar och då blir beskjutna och är ju i extremt utsatta lägen, framförallt då tjejerna som ju som riskerar att utsättas för sexuellt våld också. Men de lyckas ändå ta sig till hamnen där det här fartyget ligger. Och det är ju tusentals människor som hemskt gärna vill därifrån. Så man fyller det här fartyget mer än till bristningsgränsen. Det är alltså 10 000 passagerare ombord. Och när fartyget kommer ut i havs så träffas det av en torped. Och över 9 000 människor dör. Så det här är ju ett historiskt faktum, gott folk. Vi vet att det här kommer hända. Det som är egentligen det mest intressanta med den här boken, det är ju att man får väldigt mycket förhistoria och det är ju fruktansvärt tragiskt och spännande. Man får nästan lite dåligt samvete när man läser den här boken, för man vet ju att det här kommer gå fel för väldigt, väldigt många, och ändå är det så jävla bra gastkramande läsning åt folk, så att det tycker jag verkligen att ni ska kolla in den här boken om ni inte har gjort det. Den är asbra. Yes, jag tror att det var alla böcker vi skulle tipsa om, eller hur?
Ja.
Ja. Gott folk, vi hörs i nästa avsnitt och då blir det helt andra böcker. Ta hand om er så länge så hörs vi. Hej då!
Hej, hej.
Hej då! Hej då.